Ja, vi spelar in bara.
Vi spelar väl in bara. Det gör väl ingenting om man fladdrar lite med papperna, va?
Nej, det tycker jag inte. Det får man göra. Vi hälsar alla lyssnare välkomna.
Det gör vi. Vi hälsar alla lyssnarna välkomna till det tredje avsnittet av Koltings nakna sanning.
Ja.
Podden där vi inte skräder orden om träning, hälsa, mat och sånt som vi tycker är intressant att diskutera.
Ja.
Och det här är så intressant så att det här avsnittet har vi spelat in två gånger. Det är det andra försöket.
Ja, vi sitter här för andra dagen i rad.
Eller, ja, precis.
I Göteborg idag faktiskt.
Men det är ju för att vi har höga ambitioner.
Ja.
Och det här ämnet som vi ska prata om idag, det är så... Det delar sig så lätt i massa underkategorier och det är precis det som vi också vill undvika. För då blir det de här maratonsektionerna med där man så att säga, där man går på bredden och generaliserar mycket i ämnena och man rör sig på grundnivå. Vi vill istället gå på djupet ordentligt i ett specifikt ämne och prata om det så att vi också har... ämnen för framtida avsnitt naturligtvis då.
Ja,
så att
vi blev lite spretiga igår.
Ja, vi blev lite spretiga och det är ju ganska lätt så för att allt det här hänger ju väldigt väl samman med vartannat och det är lätt att ungefär som när jag föreläser dra iväg på lite sidospår och då blir det inte riktigt så bra som vi hoppas att det ska bli. Så att vi gör ett nytt försök idag.
Ja, och eftersom vi gjorde det här igår så vet jag att du vill börja med en diss precis som förra veckan.
Ja, det vill jag absolut göra. Och vi kallar väl den här delen för veckans kverulant. Ja, jag tycker jag gillar ordet kverulant. Jag tycker det är ett underbart ord för en numismatiker som mig.
Mm, det kommer bli ett återkommande tema.
Ja, precis. Ja, definitivt. Nej, men det är ju svårt att hitta saker att gå igång på. Man kan väl säga att veckans diss hänger också väldigt väl samman med det som är huvudtemat sen då. Och det handlar väl i stort om hur media på olika sätt speglar och vrider budskap kring träning och mat. Och hur man, om vi pratar om de värsta aktörerna och kvällspressen, hur man egentligen vill skapa polemik eller hur man, ja, man bara visar på en otroligt låg nivå av journalistik. Och det som jag då ska dissa, det är ju Aftonbladet som jag ska dissa. Som jag slöläser lite grann då. Jag menar, kvällspressen är ju rena skiten för det mesta, men de har trots allt bra kronikörer och ja, sådär. Och så kan man ju då få läsa en och annan grej som man verkligen kan gå igång på och störa sig på, eftersom det är fördummande i största allmänhet. Och det som jag vill lista nu då, det var någonting som stod i onsdagens Aftonblad. Och någonting jag låg på sängen och läste innan jag skulle gå på och föreläsa i Ronneby. Och det handlar om... bantning, naturligtvis. Kvällspressens favoritämne.
Det är ett populärt ämne, ja.
Ja, absolut. Och gärna då. Man vill gärna få in någon form av kändis och man vill gärna koka ihop då det som är vår tids... det som folk på något sätt älskar att höra. Det är ju genvägsmetoder och fem minuters retorik och sådär. Och då hade man skapat en artikel som handlar om de här metoderna är de som funkar bäst på lång... bantningsknepen som funkar på lång sikt. Bara där då gick jag igång då att överhuvudtaget kombinera ihop ordet bantning. Bantning är ju för övrigt ett fruktansvärt ord då, men bantning och långsikt är ju två helt oförenliga termer egentligen då. Och kontentan av artikeln var ju då att den typ någon studie, det tror jag inte ett skit på för övrigt då, men studier visar då att det som funkar bäst då, det är Viktväktarna och Jenny Craig i då, man hade jämfört olika så här, fyra olika företags bantningsmetoder. Det var ju liksom ingen artikel som handlade om livsstil eller om mat eller om olika typer av livsmedelsprodukter, avokado och ägg, utan det var så här, Viktväktarna är ju där då som funkar bäst, tätt följt av Jenny Craig och så bla bla bla. Och det var så otroligt låg journalistik tycker jag, därför att vad det visar på då, det är så här att man skriver en artikel som för övrigt är då en illa dold reklam då för Viktväktarna och typ det här är företaget som du ska vända dig till om du ska gå ner i vikt. Det är ju helt sjukt tycker jag.
Ja, det är det faktiskt. Det är att så... man riktar in sig på varumärken och...
Ja, faktiskt.
Ja. vilket varumärke som lyckas sälja in sin produkt bäst.
Både Viktväktarna och Jenny Craig, det är ju två, jag tycker det är två vedervärdiga, jag ska inte säga vedervärdiga, men jag tycker det är totalt missriktat i sin filosofi. Det är två extremt fettskrämda företag. Jenny Craig kanske är ännu värre då, super så här, riktigt kändiskåt bullshit journal eller bullshit marknadsföring i allmänhet. Men att där man fokuserar väldigt mycket på kalorier och där man fokuserar på points och där man på alla sätt och vis heller lyfter in sina egna extremt konstgjorda godisprodukter. Det är mycket mer relevant att som viktväktare då käka de här, deras egna chokladpralinerna och käka två ägg och en avokado. För som bekant så innehåller ju två ägg och avokado dels fett, naturligt fett, men det innehåller ju också då tämligen många kalorier. Att det sen är två gedigna, genuina 100% kvalitativa produkter, det är ju fullständigt ointressant för dem då. Så att den typen av journalistik stör jag mig på. Och sen också då fanns det några representanter från Viktväktarna som gick ut och pratade om att det är klart att vi är bäst, för att man kan ju liksom inte leva på såna här pulvershakes då, både ur ett socialt perspektiv, och det blir ganska tråkigt och så. Men vem i helvete har sagt att man ska äta pulvershakes liksom? Som om det var det enda alternativet.
Ja, det är väl det alternativet som är andra varumärken då.
Ja, exakt. Det är det som är de andra varumärkena. Mm. Istället för att skriva en artikel, alltså om man nu hade velat slå ett slag, om man nu hade velat ge människor någon form av upplysning, eller om man hade velat skriva någonting som faktiskt är sant, så hade man ju kunnat säga, alltså det som verkligen funkar på lång sikt, ja, men sanningen med Viktväktarna och Jenny Craig, det är ju att det är ju oerhört många människor som efter en period av den här självsvälten och det här missriktade fokuset på dåliga produkter, man bara räknar kalorier och annat, visserligen går ner i vikt men sen går tillbaka väldigt mycket igen efteråt. Skulle man vilja skriva en artikel om bantning då, det är deras ord, inte mitt, som jag har ju använt ordet livsstil som funkar på lång sikt, så finns det ju då tusentals människor som de senaste, bara i Sverige tusentals människor som har en gemensam nämnare där man verkligen kan prata om evidensbaserat, och det är människor som har skurit i sockret, skippat mjöl, som har slutat, som i någon mån kanske varit kolhydratberoende, som har slutat äta det och istället ätit en mer stenåldersbaserad lågkolhydratkost. Typiskt då ägg, avokado, två av mina favoritlivsmedel. Mm. Men som då har gått ner i vikt på ett bestående sätt, och inte lite vikt heller, utan allt mellan 20 och upp till 100 kilo. Mm. Så att, och det är klart, det är inte så intressant kanske att skriva om ägg och avokado, eftersom det är inte förenat med något varumärke. Jag vet inte vem som gör ens anspråk på ägg, om det är Viktväktarna eller Jenny Craig.
Nej, det är frågan om det är någon.
Nej, precis. För att det kan man ju inte göra anspråk på. Så det blir väldigt så, det blir en väldigt platt grund, fördummande, korkad infomercial som jag tycker slår någon slags journalistisk bottenrekord. Helt
så, vi, ja, så vi dissar alltså både journalistiken och
vi
varumärkena
dissar
här,
i det här då. Journalistiken, journalisten, Aftonbladet, Viktväktarna, Jenny Craig, fettfobi och pulverdiet. De kan alla dra åt helvete tycker jag. Ja. I det här sammanhanget.
De kan dra åt helvete då?
Ja, det kan man göra faktiskt. Ja. Därför att det är alltid någon stackare som läser det där och går på det, eller som får vatten på sin kvarn och känner att det är nog det som är alternativet. Det går ju alltid att hitta någon som har ju gått ner i vikt på det ena eller andra sättet. Och det är väldigt mycket tv-shop över det hela. Jag häpnar nästan när jag läser det. Alltså jag har svårt att förstå hur man kan...
Vi rekommenderar en hållbar livsstil istället.
Vi rekommenderar en hållbar livsstil.
Då undviker man långvarig bantning. Eller behovet av långvarig bantning.
Nej, men alltså livsstil är ju hållbar. En bantning är ju tillfällig. En bantning är ju, det är icke-beständigt. Det är fullständigt vansinnigt. Så att, inte en enda gång i den artikeln nämndes ett enda livsmedel faktiskt. Så att det är anmärkningsvärt.
Åt helvete med dem.
Ja, åt helvete med dem. En riktig diss faktiskt.
Ja.
Och det går ju 13 på dussinet med den formen av artiklar. Men det föranledde ju också sen att vi kommer in då på det som är vårt riktiga tema här. Det är ju inte mat egentligen.
Nej.
Utan det är ju träning.
Precis, ja. Veckans ämne.
Veckans ämne. Och jag mässade ju dig då när det här kom på tapeten. Du kommer ihåg det, va?
Det kommer jag ihåg.
Ja, det var alltså i tisdagskväll.
Ja, det var ett uppsluppet sms. Här har vi veckans ämne.
Ja precis, verkligen. Typ, ser du det här? Nej, men det var ju i tisdags. Och det är ju lite lämpligt att berätta om bakgrunden till den dagen då. För att det här var ju på kvällen. Det här är ju ett inslag Aktuellt vi ska prata om. Så det handlar ju både om hur massmedia väljer att skildra en trend eller en fråga, men också så att säga också en allmän frågeställning då. Det handlar ju om träning och om träning, och är träning farligt, och är mera träning farligare än mindre träning, och är det alltså bättre att inte träna än att inte träna alls då? Och det är frågeställningen då. Det här var ju då på Aktuellt i tisdags, och jag hade då haft en hel dag, det hör ju till saken då, jag hade haft en hel dag med min korttidsfaste dag då, som jag kör oftast en dag i veckan då. Så jag hade ju haft en alldeles de här dagarna är ju, jag älskar ju mina korttidsfaste dagar, för det är väldigt produktiva, konstruktiva, starka dagar för mig. Och jag hade ju kört den här dagen då med, ja, då äter ju inte jag någonting på minst 24 timmar. Jag hade ätit middag dagen innan klockan 7 någonting på kvällen, och sen så på förmiddagen dagen därpå så hade jag kört ett simpass 3000 meter, jättebra simpass. Och sen på eftermiddagen eller på tidiga kvällen då, så hade jag sprungit 45 minuter på Rojosar till gymmet. Och sen hade jag kört med min PT där ett jättebra styrkepass. Kraftfullt, starkt, jag var dynamisk, det var, gick hur bra som helst. Många tunga övningar och ja, det var hårt och tufft, men jag gjorde det jättebra och kände mig väldigt
tre relativt hårda pass då på under
löpningen var inte så, men alltså bra träning var det. Och sen så joggade jag hem och så uppfyllde av den här, jag kom då hem klockan 9 på kvällen och Elin hade lagat en alldeles underbar middag, vi satt oss ner och skulle käka. Jag var liksom alldeles uppfylld av den här insikten och vetskapen, det här som vi hela tiden bygger på, hur mycket av det vi tror att vi vet, eller hur mycket människor tror att de vet kring träning och hälsa och mat framförallt då, hur fel och dåligt det är. Alltså det vi hör hela tiden, att man måste äta 3 gånger om dagen och vi måste äta 5 gånger om dagen och du kan inte träna utan att dricka en återhämtningsdryck och man måste fylla på. Och då när jag kör de här dagarna så går det hur bra som helst, och många gånger är träningspassen faktiskt bättre än annars då, utan några som helst blodsockerdippar och sådär. Så kommer man hem och så får man då ett budskap någonstans ifrån det liksom, jag hade tvn på lite lågt i bakgrunden, så svävar in då liksom så här lite ordet extrem, hörde jag då. Jag bara, va? Extremträning. Och sen nästa ord så här, elitidrott. Och sen, farligt. Och då var vi tvungna att släppa allting och bara springa och sätta oss framför tvn då.
Satte du steken i halsen?
Ja, jag satte steken och sallade den i halsen. Ja. Nej, det gjorde jag inte, men jag missade halva inslaget, men sen så fick jag ju titta på det på SVT Play och det var ju, det blev ju ett givet ämne nämligen då, va? Och då handlade det ju om då att man varnar för träning helt enkelt. Att rubriken sen då, om man läser på SVT Play, så om man kan skriva ut den här artikeln, så står det då att intensiv träning skadligt för motionärer. Och det här var ju ett reportage, det var ganska långt, det var 8 minuter. Det handlar ju både då om farorna med träning, men också där om det vi kan kalla för wellness-gapet. Då, att det inte bara kan vara farligt för individen att träna hårt eller mycket. Och i det här fallet sätter man ju det i samma låda då. Hårt, intensivt eller långt. Och det är samma sak för i deras värld då, tydligen. Men också det här att wellness-gapen, att i och med att så många människor tränar mycket, så blir det ett väldigt gap gentemot dem som inte tränar någonting då. Så det är ju det vi ska prata om helt enkelt.
Är det farligt att träna?
Ja, är det farligt att träna och
är det farligare att träna än att inte träna?
Ja, precis. Men om man läser den här, och det fanns ju ganska många människor då som uttalade sig i det här, bland annat en kardiolog och sådär. Men om man läser ingressen eller de inledande raderna och det som de påbörjar artikeln med, så står det ju så här då att hårdare träningsformer som militärträning och crossfit har blivit allt mer populära. Liksom utmaningar som Vasaloppet. Jag måste kommentera också lite här under jag läser, för det är så många grejer här som man måste reflektera över då. Militärträning, och det vet jag inte ens, de menar väl military fitness då. Men det är lite lustigt så här. Liksom utmaningar som Vasaloppet. Okej, okay. Sen 1923 har man ju kört Vasaloppet då, och det har ju varit slutsålt varje år, så jag vet inte hur mycket vanligare det har blivit med Vasaloppet, men forskning visar nu att det kan vara skadligt för den otränade vardagsmotionären att elitträna. Där har vi en mening som är fullständigt obegriplig för mig, för den otränade vardagsmotionären att elitträna. För det första är ju inte en vardagsmotionär, det är ju inte otränad, och en person som är otränad som börjar träna blir ju mera tränad. Det är ju liksom hela poängen. Det är ju liksom hela syftet med träningen. Det är ju liksom effekten av träningen är att man blir starkare och mer vältränad. Och sen också så här, att elitträna, det är ju så jävla, det är så bizarrt att använda ordet elit i samma sammanhang. Vad menas, liksom hur tänker man då?
Vad är elitträning?
Ja, men elitträning är ju det som jag har bedrivit innan. Jag har varit väldigt duktig i idrott. Och elitträning är ju när, så att säga, när träningen, att vara elitidrottare är ju någonting helt annat än när man pratar om här. Elitträna, ja, då innebär ju att allting kretsar kring träningen, men att man har en livsstil där träningen har främsta fokus oftast. Så kanske man försörjer sig på den träningen, eller man är liksom, man är ju tävlingsidrottare. Och här pratar vi ju om helt andra saker. Ja. Så att här jämställer man ju då människor som tränar antingen då hårt, CrossFit då, som man ju visserligen naturligtvis, som jag kanske var väldigt kritisk mot dem, eller långt, Vasaloppet. Så att i deras bok här så är ju då, eller i deras värld då, är ju allting som antingen hårt eller långt, då är det per definition elitträning. Det tycker jag, det vänder jag mig väldigt kraftigt mot dem. Så att nu varnar hjärtläkare för allvarliga konsekvenser. Åh, gud. Träning är absolut inte farligt. Kan man dö? Ja, vi kommer allihopa att dö. Det är ju någonting, det är någonting vi vet, givetvis va. Men att träning skulle vara farligare på något sätt, att den här växande hälsotrenden eller träningstrenden eller vad man nu vill kalla det skulle vara farlig. Det är barockt och det är absurt och det är fullständigt missriktat också tycker jag. Det är alldeles vansinnigt. I det här inslaget då så hade vi en läkare, en kardiolog som också förfasade sig kring det här då. Han sa ju så här, jag citerar ju från artikeln här, så skriver han så här: om man sysslar med överträning, vad det är nu, vad han nu vill mena med det här då, men han menar väl mycket träning helt enkelt, eller hård träning.
Ja, när jag hör överträning då tänker jag att man har tränat för mycket. Ja. Så att man har blivit sjuk liksom.
Ja, precis.
Och han likställer hård träning med överträning, så att han menar väl kanske, han menar väl det som de tycker är elitträning då.
Ja, exakt. Att överhuvudtaget motionera kan vi säga då. Ja. Ja, jag skulle vilja säga så här, vad han säger det här, om man sysslar med träning helt enkelt. Ja. Så ökar risken för förmaksflimmer, och det är en sjukdom som med åren ökar risken för att få stroke. Och stroke är en väldigt hemsk sjukdom. Ja, förtydligare här då. Ja, ja, visst. Men det kan man väl hålla med honom i. Och jag ska inte argumentera med honom och säga att inte idrottsmän kan utveckla hjärtproblem för att... Så det kan ju hända naturligtvis, va? Och det är ju en av de sakerna jag verkligen förtydligar när jag föreläser, att argumentera kring att idrottsmän inte ska försöka komma undan med att äta sämre än andra människor, utan att man ska äta bättre. Man ska inte använda sin motion eller sitt tränande som en ursäkt att slarva med andra delar i livet. Därför att ingen människa är immun mot sjukdomar, och ingen människa är immun mot missbruk eller att missbruka saker, missbruka mat eller ha en alltså negativ livsstil på andra plan. Så att självklart kan man få hjärtproblem ändå. Men om vi tar vilken människa som helst, kommer om med alla de förutsättningar och alla de anlag som man har, en del kanske mer benägna att få problem med hjärtat, en del mer problem med andra saker, men tveklöst så visar ju all samlad forskning att man förbättrar sina chanser på alla plan att hålla sig frisk, att vara stark, att undvika sjukdom i längden genom träning. Alltså det går inte ens att argumentera mot det. Det värsta som finns då är ju inaktivitet och passivitet och en stillasittande livsstil. Det visar ju all samlad forskning. Så bara för att någon eller några kan utveckla förmaksflimmer, som i sig faktiskt inte är en speciellt farlig åkomma egentligen, så ser vi ju å andra sidan att det är ju tusen och åter tusentals människor som dör i hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar. Alltså faktum är att hjärt- och kärlsjukdomar är ju vår främsta dödsorsak. Och det är ju väldigt starkt kopplat till ett stillasittande, typisk västerländsk livsstil. Så att inaktivitet är ju den största faran vi har. Alltså sitta stilla är ju det nya röka. För fan alltså. Ja. Ja, men jag blir sjukt upprörd över liksom när man lyfter in träning och när man... Egentligen det som ligger i verkligen urmänsklig genetik och det som ligger i våran urmänskliga bakgrund, alltså det här att modern forskning visar, vad fan, man kan visa vad som helst med forskning. Det finns så mycket skitforskning som görs, det finns så mycket dumma, dåliga studier där man drar dåliga, konstiga slutsatser. Men hur skulle det vara om man istället tittade på de senaste 100 000 år av mänskligt liv, om man tittade på vad vi faktiskt är som de här extremt fysiska varelserna som nu lever i en väldigt konstig, konstgjord och stillasittande och passiviserande värld, så är det ju uppenbart på alla plan att mer träning, mer aktivitet, mer syresättning är bra för oss och bättre för oss i en väldigt, väldigt hög utsträckning.
Anser du att man ens kan träna för hårt?
Absolut. Det håller jag verkligen med om. Det tycker jag naturligtvis, men ytterst få människor ligger nära den gränsen. Det är ju typiskt kanske människor som har bedrivit professionell idrott som jag, konditionsidrottare, och där man dessutom alltså i en värld som är väldigt prestationsinriktad, där man alltså har sin försörjning där det hänger på hur bra man presterar och där man har många olika incitament att pressa sig. Naturligtvis är det så, men Men för vem som helst,
vardagsmotionärer kommer
inte
i närheten.
Men till och med, men om man till och med ställer de här, alltså om man ställer då extrem, om man ställer då överträning, extrem överaktivitet, så är det ändå oerhört mycket bättre än underaktivitet. Alltså vi har en sån enorm kompensationsgrad för överaktivitet. Jag menar, människor som springer, människor som gör de mest absurda och vansinniga eller fysiska aktiviteterna. Vi har människor som springer 6 dygn i sträck, som springer 100 mil. Vi har människor som kör multisport 8 dagar i sträck. Vill man köra sig trött, så finns det hur mycket som helst att välja på. Men vi har ju människor som gör alldeles häpnadsväckande prestationer med sin kropp, som alla mått mätt, man kan ju tycka att det ligger verkligen på gränsen vad man klarar. Och det är ju människor som naturligtvis blir oerhört trötta och oerhört slitna tillfälligtvis. Men det spelar ingen roll hur hårt vi kör. Vi kan köra skit, vi kan ta vem som helst och köra skiten ur den personen på en eller två dagar, så att vederbörande inte kan gå efteråt. Men det tar bara en vecka och sen är man fit for fight. Och kanske fit for fight ytterligare kanske några procent starkare än man var från början. Men från underträning har man inte den återhämtningen. Alltså, plockar vi en softpotatis eller någon som är sjuk av inaktivitet och passivitet, så finns ju inte den 6 dagars, 1 veckors, 10 dagars normal, naturlig regeneration tillbaka till någon form av frisk normalnivå. Absolut inte. Så funkar ju inte våran kropp liksom. Så att där ligger ju den absurda sakframställan som man liksom säger här, att det skulle vara farligt. Jag kan också hålla med om att vi har en väldigt låg, vi kanske har en mycket lägre kompensationsgrad för sånt som är intensivt. Jag kan ju vara väldigt kritisk mot just träning som är väldigt intensiv, hård, mjölksyra producerande, stressig. Och när man tränar bara det hela tiden, att det kanske inte, det kanske finns, och det tror jag, det kan finnas liksom lite risker för att det blir liksom andra problem. Man bygger på en redan stressig tillvaro med den typen av träning. Och det ligger lite grann i våran tid att älska den här snabba kicken, high intensity training, såna här 21 minuters pass och det ena med andra, crossfit och sådär. Men jag skulle ändå vilja säga att ställa det mot inaktiv livsstil, så är det ju bullshit. Det kommer ändå vara oerhört konstruktivt. Och här blandar man ju ihop, här lägger man allting i samma låda. Kort träning, hård träning, lång träning, Ironman och crossfit, det är samma sak. Och det är verkligen långt ifrån varandra. Det är träning allting, men det är verkligen inte samma sak. Jag skulle säga att det som många av de här, som de nu framställer då som elitidrottarna, människor som kör extremlopp. Fan, jag hatar det ordet extremt alltså. Det är så absurt, dumt och missriktat, va. Men man lägger det i samma låda, så missar man ju att den här långa, uthålliga, flertimmars träningen, syreomsättande träning, det ligger ju väldigt nära våra naturliga fysiologi. Och det är ju träning som man faktiskt kan bedriva konstruktivt många timmar varje dag i ett uppbyggnande syfte, till och med som återhämtningsträning, där alltså den här typen av träning är långt bättre än att vara inaktiv och passiv. Till och med om man är trött eller sliten, så kommer det att vara det kommer alltså att främja återhämtningen då. Så är det med det. Ja, men man ska ju inte heller glömma att media älskar ju att lyfta sådana frågor, typ att när någon har dött där, eller när någon dör i något löplopp, eller när någon dör som spelar fotboll, och då är ju den personen som dör alltid också idrottare, typ så här, man klassas, typ så här, man blir det i massmedias ögon, i fotbollsspelaren som dog, även om det är någon som spelar fotboll i division 5 som inte alls är idrottsman egentligen. Det är bara en vanlig snubbe liksom, som en vanlig heltidsarbetande människa som har många andra roller. Och om man nu ska klassas som idrottsman, så kommer det först på 6, 7, 8 plats liksom. Jag menar, människor dör. Så är det bara. Vi dör tyvärr, alla av oss, va? Ingen är skyddad mot döden. Nej, men alltså, det finns liksom ingen garanti mot det. Självklart inte. Men om man tittar på studier av gamla olympier och sådär, när man tittar statistiskt, så visar det sig att människor som har deltagit i olympiska spel, de lever ju i snitt, tror jag, 4,8 år längre eller något sånt här, när man har tittat genom tiderna. Så att det är inte så att vi har en, eller vi har ju inte en livsstilsepidemi av sjukdomar som beror på att folk kör för mycket triathlon.
Nej.
Nej, det är så jävla löjligt, va? Det är inte så att människor springer för mycket maraton. Det är inte så att barnen springer för långt i skolan. Det är inte så liksom att vi måste varna folk för all den här aktiviteten nu. Det är inte riktigt bra för oss. Nej, men vad är det som är bra då? Vad är alternativet? Nej, faktum är ju att oerhört många människor dör, och innan de dör har de en miserabel livskvalitet för att man åldras i förtid, man är sjuk, man äter fel mat och man sitter still. Det blir det ju bisarrt. Alltså, diskussionsklimatet blir ju fullständigt rubbat det där. Och när SVT då lyfter in den typen av teman att, och egentligen fullt uta oemotsagt egentligen. Nu försökte ju kanske programledaren i viss mån argumentera lite grann då. Det blir ju också så blir det ju så här, lagom träning är ju bra då. Lagom träning är bra. Då hittar man någon sån här mellanmjölks svensk trygghetsnarkoman i det hela då, att ja, lagom, men vad är lagom? Vad är det? Alltså vad är normalt och vanligt? Ja, men normalt och vanligt är ju att folk tror att det räcker att gå ut med hunden. Ja, jag gick 3 trappor nu upp och ner vardagsmotion, det räcker ju. Ja, men alltså, bullshit. Alkohol bullshit. Ja. På den frågan kan jag säga.
Det är alltså inte farligt för vardagsmotionärer att träna relativt hårt och kanske även varje dag?
Absolut inte. Ju mer träning desto bättre. 2 gånger om dagen, 3 gånger om dagen. Jag kan ju bara reflektera över min egen livsstil. Nu är det klart att nu ligger jag ju... Nu kanske jag ett bra exempel, men... För jag är ju lite väl... Jag är så tillvan med träning och framförallt de psykiska fördelarna kring träning då. Att, men jag kan ju säga att de dagarna då jag har varit inaktiv eller passiv eller av olika skäl inte tränat, så är ju det bedrövliga dagar, kan jag säga. Det är ju känslomässigt, fysiskt, intellektuellt, moraliskt förtappade dagar.
Ja.
Det tycker jag verkligen. Och jag tycker att alla människor som har känt av det eller har levt den, eller jag menar, det finns ju ingen som ger sig ut på en promenad eller en löptur i skogen och kommer hem och säger så här: nej fan vad det var, ja, men det var ju onödigt, vad dåligt jag mår nu, jag tror jag vill ta en cigg istället. Jag skulle varit hemma här och käkat lite godis och kollat på Paradise Hotel istället. Det hade varit mycket bättre för mig, vad bättre jag hade mått då, vad mycket bättre för min hälsa, för mitt välmående, för hela min person. Nej fy fan, den typen av retorik alltså. Men han fortsätter ju här också, det tar inte slut där. Han går ju loss här också och säger han så här att: jag är inte riktigt säker på att dessa konsekvenser står riktigt klart för de som tränar väldigt tungt idag.
Okej.
Men det kan bli problem framöver. Bla 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 bla. Ja, just det. Jag tycker det är viktigt att man höjer ett varnande finger för den här typen av aktiviteter. Löpning och sånt.
Ja,
ja, vänta då. Träning marknadsförs ju idag som om det är något slags, som det är något slags undermedicin utan biverkningar. Och så är det inte. Va?
Du, jag anar att du tycker precis tvärtom.
Ja, men det är ju precis det. Det är precis det. Det är ju precis den undermedicinen det är. Och jag menar, det finns ju hur många undersökningar som helst på andra sidan som visar att motion, och nu pratar jag om motion här alltså. Jag pratar inte om det är deras, och de vill ju sätta ord som elit och extrem. Jag hatar de orden. Jag vill inte använda dem, för det är inte extremt att vara ute och springa. Det är inte extremt att vara ute och springa långt, och det är inte elit att man rör på sig varje dag. Det är fullständigt urmänskligt, naturligt, grundläggande, lyckoskapande, hälsofrämjande, salutogent på alla sätt och vis. Utan biverkningen är att man blir lycklig och stark. Ja.
Och kanske lite trött.
Och kanske lite trött så att man sover bra på natten. Ja, precis. Det är ju så det är. Jag menar, man visar forskning på människor som har depressioner, som har gått in i väggen. Människor som har olika typer av fysiska åkommor eller vad det nu än må vara. Träning hjälper mot allt. En löptur i skogen är ta mig fan undermedicin mot precis vad som helst. Och det är ett kraftigt motmedel och ett kraftigt motvaccin mot allt det stillasittande och passiviserande, digitaliserande, tv-tittande, facebookande och all annan skit som vi håller på med idag faktiskt. Och incitamentet att sitta stilla är ju oerhört stort. Så där är det ju en tycker jag att man ska vara väldigt, väldigt, väldigt tydlig. Jag önskar att det hade funnits en kraftfull och energisk och hetlevrad människa där i studion som hade kunnat bemöta det här på ett bra sätt. För jag tyckte det var en...
Tänker du på någon särskild?
Ja, det är jag mer än gärna varit med. Men det finns ju många andra som tycker som jag. Faktum är att egentligen alla människor i träningsvärlden eller överhuvudtaget människor som motionerar hade ju kraftfullt kunnat argumentera emot det här. Och jag tycker det är tragiskt att man har en kardiolog som sitter där och som inte får frågan vad det är faktiskt folk dör mest av. Jag menar, folk dör inte av överaktivitet, tränar för mycket. Folk dör för att de sitter stilla, är passiviserade, inaktiva, äter fel mat och så vidare. Det är vad som tar livet av oss idag. Så att det är ju en sida, det är ju ett svar till det här. Och sen är det ju faktiskt så att motion gör oss lyckliga, träning gör oss lyckliga. Och det är också någonting man väldigt mycket missar i det här. Det är precis som att den här formen av träning, då återigen extrem elit, att det skulle vara någon form av inre tvång eller att det är någon form av, och det kommer vi lite grann in på det med wellness-gapet, fokus på kroppen. Det var ju någon annan Pelle Jöns där som sen fyllde på i det här då. Han själv Han promenerar lite och spelar tennis någon gång i veckan. Ja, ja, good for him. Men om vi nu har ett wellness-gap, innebär det, är det så att vi som tränar mycket, ska vi träna mindre då så att gapet blir mindre, så att det blir mer normalt att på något sätt att gränserna mellan normalt och vanligt blir mindre då på något sätt?
Ja, jag personligen tycker väl snarare att det är allas vårt ansvar att motivera alla andra att börja träna mer då. Så kan vi minska det gapet på det sättet.
Ja, det är intressant att du säger det faktiskt. Därför att i den här artikeln, eller i den här artikeln, man kan läsa den på svt.se, men också i reportaget här, så var det också, det blev ju generellt sett en väldigt ett väldigt träningskritiskt inslag. Inte bara är det farligt att träna, dessutom är det förkastligt då när man som arbetsgivare inte bara uppmuntrar men ger de anställda möjlighet att träna. Det var ju ett exempel då från ett företag i Kalmar där man har träning på programmet då, 2 dagar i veckan, där man, ja, det ingick i arbetsuppgiften att träna. Och det är ju inte konstigt egentligen, därför att vi har ju många yrken där träning faktiskt är ett absolut krav, där man har fysiska krav. Jag tänker på brandmän exempelvis då. Men jag tänker som arbetsgivare att det inte är det minsta. Jag vill inte gärna tänka att man ska tvinga folk att träna faktiskt. Jag vill inte gärna tänka att man ska tvinga människor till någonting, utan jag vill ju att saker och ting ska vara frivilligt. Jag kan ändå tänka mig att vi servar ju allting annat på en arbetsplats. Vi servar maskiner, vi uppgraderar mjukvara. Man liksom tar hand om och underhåller maskinpark och anläggning på bästa tänkbara sätt. Och det starkaste kapitalet ett företag har, det är ju den anställda. Så att tvinga tycker jag kanske är ett felaktigt ord, men i alla fall får man hoppas att man jobbar med att uppmuntra och inspirera, och att man har en väldigt bred, ett väldigt brett förhållningssätt till vad träning är. Okej, men att bara gå ut och gå då, ska det vara något stort straff kanske? Om man får på arbetstid att gå ut och gå, så har jag svårt att se hur man skulle kunna säga att det är negativt, eller att det är ett straff, eller moraliskt förkastligt, eller att man därigenom har ett för stort fokus på kroppen. Vad fan, vi bor ju i våra kroppar. Vi är ju inte en hjärna som ligger i saltlösning i ett akvarium med några form av liksom elektroder som sticker ut, sensoriska känselspröt ut mot omvärlden. Vi lever ju i våra kroppar. Vad var det du sa igår?
Än så länge gör vi det.
Vad var det du kallade det igår?
Our meat spaceships.
Ja, så är det ju.
Det är våra farkoster faktiskt.
Ja, ja, men exakt. Så att vi har ett stort fokus på kroppen. Eller, vi har ju inte ett stort fokus på kroppen. Vi har ju det så tillvida att människor, vi lever i en väldigt ytlig värld. Vi har väldigt mycket fokus på yta och utseende. Jag tror att den här typen av människor som man refererar till här, som återigen elit, de här otränade vardagsmotionärerna, som det nu är farligt för att träna, det är ju människor som använder träningen för att ha ett andningshål i vardagen. Vi eftersökte ju lite lyssnarfrågor.
Det gjorde vi.
Och det ramlade in en del på Instagram där till mig då. Då fick jag ju en fråga som kring de här då otränade vardagsmotionärerna, om man nu vill kalla dem för det. Det tycker jag ju är, ja, det ligger ju i frågeställningen här också. Men jag ska läsa frågan här. Då skriver hon ju så här att så här: förstår din tanke med att inaktivitet är farligare, men vad är din tanke om, sagt med citationstecken då, om elitmotionärer som försöker leva som proffs fast med heltidsjobb, barn och allt det andra också? Bra fråga faktiskt, för jag känner ganska många sådana människor, om man säger då vanliga människor i sammanhanget då. Men jag ska först säga en sak som jag glömde innan, och det är ju det här att jag tycker också att tonen i det här inslaget var väldigt nedvärderande och väldigt elitistisk. Man är ju verkligen skillnad på dem, några och dem. Alltså det är en väldigt exklusiv syn på träning. Det här att träna mycket, det är bara till för vissa. Ska du köra Ironman? Vem tror du att du är? Det är inte till för dig. Du är en otränad vardagsmotionär. Det är bara vissa, några speciella, extraordinära människor som kan ge sig kast med genetiskt överlägsna, eller vad det nu är man tänker och tror. Och det tycker jag är en fruktansvärd syn på mänsklig prestationsförmåga. Alltså jag tror ju väldigt mycket på den gränslösa individen. Jag menar, vi ser ju att loppen idag är ju fyllda av vanliga, ordinära människor. Vardagsmotionär som kör de här elitträning, extremlopp. Så att den tonen tycker inte jag om då, eller den synen på människor överlag. Liksom att man gör skillnad på folk och säger att de kan inte, men de kan, det är bara för vissa. Det är ju också bullshit. Hur som helst, för att återgå till hennes fråga, så är det ju så att jag känner ju ganska många av de här, eller jag känner ju till ganska många, eller som jag möter och träffar, som är representanter för den här gruppen av människor som nu ger sig kast med då hård träning. Jag gillar inte, elitträning är ju aldrig, för att elitträning är förbehållet åt elitidrottare som är väldigt duktiga och som har en tillvaro där man kan lägga tiden på det. Då har man liksom inte den, man jobbar inte heltid och man har inte, barn kan man kanske ha, men man har liksom inte, man behöver inte gå upp mitt i natten för att träna, som kanske är fallet. Ja, en del människor pressar ju sitt schema ganska hårt. Men jag skulle vilja säga att go for it bara, ska jag säga. Jag skulle vilja gå så långt som att påstå att i en stressad tillvaro med jobb som kräver ansvar och mycket tid och fokus och mycket mentalt arbete och mycket intellektuell kraft, och där man har barn som man ansvarar för och överhuvudtaget man har ett pressat schema, så är det ju så att jag tror att träningen är ett andningshål för de människorna. Det är träningen som faktiskt gör att man överlever vardagen. Ja. Det tror jag. Därför att det tillfredsställer ett djupt liggande behov av fysisk aktivitet. Livet, när vi är ute och springer, livet och tillvaron när vi ligger i en simbassäng ute på en cykel är enkelt för en gångs skull. Allt det andra försvinner väldigt mycket. En väldigt enkel primal aktivitet. Att få bli varm, svettig, syresätta, komma in i en rytm. Kanske vara ute, företrädesvis vara ute i naturen. Mm. Det är ju exakt det som är ett andningshål i vardagen. Och jag googlade ju runt här på nätet då när vi gjorde lite research i det här. Och jag hittade en artikel där man faktiskt pratade om det här, att skälet till att så många ger sig kast med detta idag, det är inte för att vi har ett fokus på kroppen, på ett narcissistiskt, negativt, självcentrerat sätt. Nej, det är för att i den här oerhört stillasittande, passiva, digitala världen så är motionen en oas i ett pressat livsstilsschema. Så heter den riktigt. Motionen är en oas i ett pressat livsstilsschema. Även om träningen tar en timme, två timmar om dagen, och även om man kanske naggar sitt övriga schema lite grann i kanten, och även om man får, ja, vad ska man säga, man får runda en del hörn på lite, man får ta ut svängarna lite grann och så är jag övertygad om att det är till 99% konstruktivt. Även om jag tror, skulle vilja gå så långt som att säga att andra människor i samma situation, alltså den stora majoriteten, sover inte mer för det ändå. Även om, för att de är uppe på nätterna och de kan inte sova och de kollar Facebook och de andra vanor, antagligen mycket sämre sådana, som inte gör att de på något sätt får en bättre återhämtning eller att de mår bättre.
Så svaret på frågan är helt enkelt att det snarare underlättar familjeliv och jobbliv,
ja, än definitivt.
Än att försvåra det.
Ja, jag känner faktiskt inte till ett enda dåligt exempel. Jag kan skoja lite grann med de här människorna. Jag känner dem att det är lite, ja, att ja, det verkar lite tufft och hårt kanske att försöka pressa in saker och ting, och jag kan gärna titta, le lite eller skratt, man kan vara lite så här lemjugg åt människor som simmar klockan 6 på morgonen eller kör intervallpass på cykeln hemma klockan 10 på kvällen. Men det är det som är, det är det som gäller kanske. Och i det stora hela är ett väldigt konstruktivt och sunt sätt att förhålla sig till den vardagen man har. Man gör det bästa av situationen, man försöker hela tiden få in motion där det går. Som gott föredöme till sina barn och som en väldigt lovvärd livsstil, tror jag, som för med sig oerhört många plusfaktorer. Vad hade alternativet varit liksom?
Ja.
Titta på tv, köra ännu ett fredagsmys, köpa ännu ett kilo godis, dricka ännu en läsk. Jag avskyr det här mediokra förhållningssättet, jag tänker att gå på en promenad. Okej, men det kan man göra om det är det man trivs med. Eller så kan man göra det när man är 80 år. Men det finns en långt liv innan dess. Så jag tycker verkligen att det ska mycket till om träning ska bli farligt. Då handlar det mer om att träna med sjukdom eller på ett väldigt tvångsmässigt psykiskt sjukt plan. Vilket jag tror är extremt ovanligt. Sen är det ju en helt annan fråga huruvida 20 eller 25 timmars träning, triathlonträning i veckan, är optimalt för hälsan. Det tror jag absolut inte det är, men det är ett helt annat avsnitt. Däremot tror jag att det är oerhört mycket mer konstruktivt att träna mycket och mycket och slitsamt, om man vill kalla det där, när man har familj och barn. Men jag tror att det är 100 gånger bättre än den motsatta livsstilen som tyvärr många ägnar sig åt, med nästan ingen träning alls och oerhört mycket arbete och stress. Så att lyfta det här som att det vore farligt och negativt, det kan fan dra åt helvete också.
Ja, bra.
Jag tycker det var väldigt störd på det, och att just det här fokuset på att det skulle vara negativt och att det skulle vara ett yttre krav och att människor upplever en press och stress. Ja, jag skulle kanske påstå att människor som står utanför och tittar in på det här och upplever press och stress, att de inte själva gör det, men okej, ska jag sluta äta avokado för att han jämte som käkar på fritt mår dåligt av det, eller? Det är ju lika dumt.
Jag käkade friterad avokado i helgen.
Just det. Ja, du sa det. Ja. Så, typ så här. Du, vilket bra sätt att verkligen förstöra någonting kan vara ut. Ungefär som att gå ut och springa och röka samtidigt.
Ja, ungefär.
Ja, faktiskt. Mm, ja, fantastiskt. Jag sprang lite och rökte samtidigt. Ja, ja, men två flugor i en smäll där.
Ja, nu är bara en tid ute, Jonas.
Är det verkligen det? Ja. Ja, men jag tyckte vi gjorde det här ganska bra, därför att nu halkar vi inte in så mycket på det som vi också täckte igår, som vi försökte täcka in. Då pratar vi också det här om vila och återhämtning och sånt där också. Och det är ju faktiskt ett ämne i sig.
Som vi sparar, va?
Ja, det har jag redan en bra titel på den podcasten. Den kommer att heta Den värdelösa vilodagen.
Ja, ah, perfekt. Ja. Den kommer nog många se fram emot, tror jag.
Absolut, men det tar vi sen då.
Ja, då sticker jag hem till Borås igen.
Ja, gör det här. Ja. Gött jobbat.